Vilken betydelse har bostadsområdet för brottslighet och barns framtidsmöjligheter? Det ska veckans avsnitt av magasinet handla om med anledning av en ny rapport i det här ämnet från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS. En rapport som släpps idag, onsdag. Och med mig för att diskutera det så har jag Hans Grönqvist, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och en av författarna bakom rapporten. Välkommen till magasinet.
Tack så hemskt mycket.
Om vi börjar då lite från ett begrepp som används väldigt mycket i den här rapporten, utsatta områden, för det är lite det handlar om då, att bo i ett utsatt område och hur det påverkar barn att växa upp där. Skulle du kunna börja med att ge en definition av ett utsatt område? Vad är det för något?
Ja, när man pratar om utsatta områden så brukar man tänka på områden som har en hög grad av socioekonomisk utsatthet. Man brukar prata om områden som har hög kriminalitet och också oftast områden som är högt segregerade. Och när vi pratar om utsatta områden så utgår vi egentligen från polisens lägesrapport över utsatta områden som släpptes först 2015 och sedan dess har uppdaterats några gånger. Så vi tittar helt enkelt närmare på de här utsatta områdena som finns listade i polisens lägesrapport.
Och i rapporten då definierar ni tre typer av utsatta områden. Kan du beskriva skillnaden mellan dem?
Ja, det är helt enkelt olika grad av utsatthet kan man säga. Så det finns, polisens lista graderar utsatta områden i riskområden, mellanområden och högriskområden kan man förenkla det. Och det innebär helt enkelt att i högriskområdena är utsattheten större mätt utifrån de indikatorer som vi pratade om alldeles nyss.
Och men kan man vara lite mer konkret? Alltså hur mycket värre är det i ett riskområde till exempel än i ett det som då bara är utsatt område?
Det är lite svårt för polisen själva är lite hemliga kring hur man klassificerar områdena. Så att det finns ingen klar definition egentligen, utan man får tänka helt enkelt som att högre risk, men lite oklart exakt var gränsen går.
Just det. Ni skriver i rapporten att utsatta områden lider av permanent utsatthet. Vad menar ni med det?
Jo, i rapporten så följer vi utsatta områden över tiden, egentligen de senaste 10 åren. Så vi tittar på trender i olika indikatorer på utsatthet. Så vi tittar på, exempelvis på sysselsättning, vi tittar på inkomster, vi tittar på andelen utrikesfödda, vi tittar på självupplevd brottslighet och några andra indikatorer. Och när vi tittar närmare på dem så ser vi enorma nivåskillnader i utsatthet. Och det var ju kanske föga förvånande, men vi ser exempelvis att utsatta områden som finns listade på polisens lista har betydligt lägre sysselsättning, betydligt lägre inkomster och så vidare jämfört med andra urbana områden i de här kommunerna som också har utsatta områden. Vi jämför också med övriga landet, så även landsbygden och så vidare. Men oavsett vilken grupp av områden vi jämför med så finns det jättestora skillnader. De här skillnaderna har varit mer eller mindre konstanta över tiden. Så gapet mellan utsatta områden och övriga områden mätt utifrån de här indikatorerna är väldigt stabilt. Så på så sätt så ser det ut som att utsatta områden lider mer eller mindre av en så att säga permanent utsatthet, utanförskap.
Ni pratar och diskuterar också etnicitet som också då är en faktor i det här. Vad spelar det för roll? Alltså det är andelen utrikesfödda eller hur?
Precis, vi tittar också på andelen utrikesfödda och vi ser även där att andelen utrikesfödda är betydligt högre i utsatta områden. Det var självklart också något som har känts sedan tidigare. Vi ser att gapet i andelen utrikesfödda mellan de här utsatta områdena jämfört med andra områdena, det är också väldigt konstant över tiden. Så vi ser egentligen inga stora förändringar i storleken på gapet. Vare sig vi tittar på socioekonomiska egenskaper, demografiska egenskaper eller självrapporterad brottslighet. Så utanförskapet är permanent. Det som kanske förvånade oss var att vi egentligen inte ser några märkbara ökningar i de här måtten. Så utifrån mediebilden så skulle man kunna, i alla fall förväntade vi oss när vi började arbeta med rapporten, att vi skulle se en ökning i storleken på gapet. Och det ser vi inte, i alla fall inte i de här måtten som vi studerar.
Och när du pratar om gapet, då menar du skillnaden mellan områden som inte då är utsatta och utsatta områden?
Exakt, precis. Så vi jämför utsatta områden med övriga områden i kommuner som har utsatta områden. Så vi kallar det för övriga urbana områden. Och sen även övriga landet, som inkluderar också landsbygden.
Vad ska man dra för slutsatser av det där? För ni tittar ju på det här med brottslighet och så också. Och den dödliga gängvåldet har ju ökat under de senaste åren, men det verkar inte då som att de utsatta områdena eller läget där har blivit värre. Hur ska man tolka det?
Ja, vi vet ju att skjutningar och grov, viss typ av grov kriminalitet är betydligt högre i utsatta områden. Troligtvis har det även ökat, så det finns studier som visar det. Men just de här markörerna som vi tittar på i termen socioekonomiska och demografiska egenskaper ser mer eller mindre ut nu som de såg ut ungefär för 10 år sedan.
Men kan det vara så då att det har nått en gräns till slut, att man känner att vi klarar inte av det här längre, eller vad beror det på om man nu ska tänka att det är socioekonomiska faktorer som spelar in i det ökade våldet? Hur ska man se det om det inte har skett någon så att säga försämring så att säga i socioekonomiska termer? Hur kan man förklara det?
Ja, det är en bra fråga. Jättebra fråga. Så att vi går egentligen inte in på det i analysen, utan det förblir någonting oförklarat. Men huvudpoängen är egentligen två ifrån den analysen. Dels att det finns jättestora skillnader i nivåer, och de är egentligen idag som de var för 10 år sedan. Men gapet är mer eller mindre oförändrat.
Hur skulle du säga att det påverkar barn att växa upp i ett utsatt område?
Ja, vi har ju i rapporten så har vi en forskningsöversikt där vi går in i detalj på studier som använder metoder som vi tycker är lite mer tillförlitliga i studier av konsekvenser av att bo i utsatta områden. Så i forskningen så finns det ett stort metodproblem när man vill studera de här frågorna. Och det handlar om att särskilja effekterna av boendeområdet i sig ifrån andra riskfaktorer. I den medicinska litteraturen så använder man medicinska experiment så använder man just randomisering som ett sätt att hantera det här problemet.
Vad är det för något?
Randomisering är helt enkelt slumpmässighet. Så vi har en målgrupp, vi har en kontrollgrupp och vi slumpar individer till någon av de här grupperna. Och just det lotteriet gör då så att de här grupperna i genomsnitt har samma bakomliggande egenskaper. Det enda som skiljer de här grupperna åt är att en blev lottad till att ta del av en behandling och den andra gruppen blev lottad att inte ta del av behandlingen. Det här sättet är mycket svårare såklart inom samhällsvetenskaperna att använda. Men det finns en rad studier som gör ett försök och använder vad man brukar kalla för kvasexperimentella metoder. Och de här metoderna är metoder där man kan som oftast utnyttjar någon slags policyreform eller något annat händelse som påverkar individer mer eller mindre på ett sätt som liknar slumpen. Och på så sätt så kan man i stor utsträckning hantera det här metodproblemet även inom samhällsvetenskapliga ämnen. Och det är otroligt viktigt att kunna göra det, för att kunna komma med förslag till åtgärder så måste man först fastställa ett orsakssamband. Man behöver fastställa att bostadsområdet i sig påverkar barnens utfall. om det går att och det är inte möjligt om det inte går att separera effekterna av bostadsområdet i sig från andra egenskaper.
Och vad kan det vara då, till exempel familjeförhållanden och sånt där?
Man kan tänka sig ett exempel med individer som har väldigt låga inkomster, fattiga familjer. Mm. Fattiga familjer kan vara tvingade att bo i områden med hög kriminalitet. Mm. Och så att man är intresserad av att studera effekten av hög kriminalitet i ett bostadsområde på barnens utfall. Då kanske man ser i statistiken att barn från de här områdena har kanske lägre skolbetyg. Men frågan är då, är det effekten av hög kriminalitet i bostadsområdet i sig? Eller är det så att individer i genomsnitt, familjer i de här områdena i genomsnitt är fattigare än familjer i andra områden? Så på så sätt så sammanblandas effekterna av bostadsområdet med effekterna av fattigdom. Och det är oerhört viktigt att kunna reda ut vad som är orsak och verkan.
Om vi tar den här rapporten då, lyckas ni reda ut det där?
Ja, vi själva gör inga försök till att göra det. Det är väldigt svårt, det krävs ofta speciella data, speciella kontexter. Men det vi gör är att vi går igenom den forskning som finns som använder sig av sådana här metoder. Och då kommer vi fram till egentligen att till viss del så stämmer det här, att de här observerade sambanden som tidigare forskning för flera decennier sedan oftast kunde visa, att de här sambanden delvis verkar drivas av sådana utelämnade riskfaktorer. Men även när man använder den här typen av quasi-experimentella studier så kvarstår ett samband mellan bostadsområdens egenskaper och barns utfall. Och det betyder att vi kan ge en orsakstolkning till det här effekten av bostadsområden på barns utfall. Och implikationen av den är som sagt väldigt, väldigt viktig, för det säger att insatser för att förbättra förutsättningarna för de här områdena har potentialen att förbättra utfallen för barnen också. Om det här sambandet helt hade drivits av andra saker som är svåra att observera, andra riskfaktorer, då hade ju satsningar från samhället på områdena mer eller mindre varit värdelösa.
Just det. Vi ska återkomma till de där, till vad man kan göra sen. Men bara för att förstå dig rätt då, att samhället, enligt vad, i alla fall vad ni har sett i den här studien när ni har tittat på andra studier, är att samhället kan göra någonting. Det handlar inte bara om individuella faktorer eller familjer eller sådana saker. Utan det...
Absolut, absolut.
Mm. Vi har varit inne på det lite, men ni har också tittat på det här med brottslighet då i särskilt utsatta områden jämfört med andra områden i Sverige. Vad har ni kommit fram till där?
Ja, vi har framförallt tittat på självrapporterad brottslighet. Och det vi ser i den statistiken som vi tittar på är att den upplevda otryggheten är betydligt högre i utsatta områden. Speciellt då på kvällar och helger. Ja, det är ett av de nyckelresultaten som vi har.
Mm. Någonting mer där, för att om jag minns rätt från rapporten så visar det ändå att anmälda brott är högre på andra.
Ja, absolut. Det är lite, det är alltid lite svårt när man går in i den här litteraturen och detaljdyker, så att säga. Vi hittar att anmälda brott är lägre i utsatta områden än i vissa typer av andra områden. Däremot så hittar vi att den självrapporterade otryggheten och utsattheten för brott är högre. Och det kan bero på många olika saker. Så det kan ju exempelvis bero på att utsatta områden oftast ligger i utkanten av storstäder. Många stöldbrott och så vidare, cykelstölder och sånt där, sker ju oftast inne i de centrala delarna av städerna. Sen kan man också fundera lite grann kring benägenhet att anmäla brott också. Det kan också skilja sig mellan olika typer av områden. Så det finns många olika faktorer att tänka på när man tolkar de här resultaten. Men vi tycker ändå att just den här självrapporterade utsattheten för brottslighet och otryggheten är siffror som är viktiga och relevanta att tänka på när man pratar om utsatta områden.
Ja, hur ska man tolka det där då?
Ja, tolkningen är helt enkelt att även om vi ser i data att anmälda brott är lite lägre, så ser vi att den upplevda otryggheten är högre. Och det skulle kunna bero på att brottsligheten faktiskt är högre och att den anmälda brottsligheten kanske inte återspeglar.
Man vågar inte anmäla.
Nej, så skulle det kunna vara. Det är möjligt.
Om man tittar då på risken för ungdomar som bor i ett utsatt område, hur mycket skulle du säga ökar risken att hamna i kriminalitet om man bor i ett utsatt område?
Ja, det är svårt att sätta en siffra på. Vi har även de här studierna som vi går igenom har sett egentligen inga siffror på det. Så det, jag vågar inte gå in på just...
Men det går att säga i alla fall utifrån vad ni har kommit fram till att risken är högre.
Ja, absolut, absolut. Så vi tittar exempelvis på utsatthet för grövre våld. Så vi går igenom några studier som har tittat på det. Tyvärr så saknas det ofta studier från den svenska kontexten som använder sådana här lite bättre metoder. Men det finns i alla fall några studier från USA som tittar på det här lite noggrannare. Och en av dem var från 2010 där man tittade på hur barns resultat på olika typer av kunskapsprov påverkades av att det skett ett mord i närområdet. Och det man såg var att ansatsen som de här forskarna använde var rätt intressant, för man jämförde barn som tog de här kunskapsproverna strax före ett mord har skett, och de här resultaten var klara, så att säga, de var ju rättade och klara, med barn som skrev de här proverna efter ett mord hade skett. Så då jämförelsegruppen var helt enkelt de barn som hade skrivit provet tidigare. Och det man såg då var rätt kraftiga försämringar i provresultaten för de barn som var exponerade för mord i närområdet. Ytterligare en intressant sak var också att storleken på effekten växte ju närmare mordet hade skett hemmet, de här barnens hem. Så ju närmare den trygga hemmiljön, desto värre verkar det vara för barnen.
Det här är USA då, men går det att dra paralleller till Sverige?
Absolut, det är en jättebra synpunkt. Så problemet är att det saknas egentligen studier på den svenska kontexten. I alla fall studier som använder de här lite bättre teknikerna för att hantera de här metodproblemen. Så i slutändan så har vi egentligen ett gäng studier varav de flesta är från den amerikanska kontexten. Det finns också en studie som tittar på de långsiktiga effekterna av att vi exponerar för skolskjutningar. Så det här är ju inte exakt samma sak, men skolor ligger ju oftast i bostadsområdet. Och det visar sig att det finns också långsiktiga effekter för de här barnen, negativa. Så barn som var exponerade för skolskjutningar i den amerikanska kontexten klarar sig sämre på kunskapsproven, har en lägre andel av de här barnen går ut gymnasiet, och de har även sämre möjligheter på arbetsmarknaden när tiden är för inträde i arbetsmarknaden i vuxen ålder. Så det finns verkligen både kort- och långsiktiga effekter för de här barnen. Vilket såklart man kan ifrågasätta. Svenska samhället skiljer sig på många olika sätt från det amerikanska. Storleken på välfärdsstaten, så att säga, och kriminalpolitik och så vidare. Va? Men det är ändå rimligt att tro att i någon utsträckning så kommer de här resultaten även att gälla i Sverige. Sen exakt hur mycket, det är oklart.
Ni har också tittat på medias rapportering av utsatta områden. Vad har ni kommit fram till där?
Ja, för att introducera lite grann till den analysen så finns det en forskningslitteratur som startades egentligen inom sociologi för ett antal decennier sedan, och som fokuserar just på lite mer teoretiskt på betydelsen av vad som kallas för territoriell stigmatisering. Och territoriell stigmatisering handlar egentligen om hur det omgivande samhället uppfattar ett område. Så tanken är helt enkelt att om individer som bor i områden som kanske uppfattas som sämre eller stigmatiserande på något sätt, de individerna kan enbart på grund av allmänhetens uppfattningar reagerar på ett sätt att man ändrar beteendet som gör att det blir negativt för deras utfall. Så vi kan ta ett exempel. Man kan tänka sig att individer som bor i utsatta områden, om rapporteringen som vi också hittar i rapporten är väldigt negativ, de individerna kanske förväntar sig att bli diskriminerade i samhället. De kanske faktiskt också blir diskriminerade. Men enbart en förväntning av att bli diskriminerad skulle kunna tänkas påverka hur elever investerar i sin utbildning. Kanske om jag som elev i ett område förväntar mig att bli negativt särbehandlad på arbetsmarknaden, kanske inte jag tar den här gymnasieutbildningen som jag hade tänkt mig. Så på så sätt så finns det en risk att den här territoriella stigmatiseringen leder till ökad ojämlikhet.
Just det. Så bilden av ett område kan vara ganska viktigt då för hur, ja, till exempel personer som bor där klarar sig i skolan och så vidare.
Ja, det är i alla fall teorin. Det finns egentligen inga bra empiriska studier som tittar på det här. Men det finns ändå en välutvecklad teori kring det. Och vi hittar det vi gör i rapporten också, att vi gör en analys av medieartiklar som skriver om utsatta områden. Och i analysen så kan vi med hjälp av ordanalys se om artikeln som är skriven, så det handlar om tidskrifter, tidningar och även internetartiklar, så kan vi se om artikeln har en positiv eller negativ ton. Och vi ser då att det i princip, ja, handlar om minst 95% av artiklarna har en negativ ton. Så det säger någonting om hur de här områdena beskrivs i media. Och såklart så påverkar det också allmänhetens uppfattning om områdena. I en annan analys så gör vi väldigt enkelt för oss. Vi använder data från Google Trends och tittar på hur mycket liksom sökningar på utsatta områden förändras över tiden. Och Google Trend är lite lurigt att använda, för att man behöver ju någonting att relatera till för att kunna tolka de graferna. Så vi jämför med söktermer bästa restauranger, vilket rimligtvis är en vanlig sökterm. Och vi ser att under perioder när, just speciellt när polisen reviderar sin lista, så när det skrivs väldigt mycket om de här områdena, så är antalet sökningar på utsatta områden betydligt, betydligt högre än bästa restaurangerna. Så egentligen vid varje tillfälle polisen reviderar sin lista så ökar det allmänna intresset enormt. Så om vi tar det i kombination, så ser vi återigen en negativ mediebild och ett väldigt stort intresse från allmänheten. För det går att tolka sökningar på Google som att det fångar in mer allmänhetens intresse. Och så förefaller det ändå inte helt orimligt, i alla fall som en möjlighet, att den här territoriella stigmatiseringen skulle kunna spela roll.
Nu står vi här och har pratat väldigt mycket om utsatta områden, men vi har i och för sig inte nämnt något särskilt namn på något utsatt område, men jag tror många funderar säkert och har namn i huvudet. Jag tänker just det här att man pratar så mycket om utsatta områden, att det är problematiskt. Så kan det vara ett problem och liksom ytterligare skapa en stigmatisering?
Ja, men det kan ju göra det. I alla fall utifrån det här teoretiska ramverket, så att säga. Ju mer liksom, så negativ bilden är, så finns det ju en risk att det leder till ökad stigmatisering. Så är det ju. Det går inte att komma ifrån.
Men skulle alternativet vara att man slutar prata om utsatta områden? Eller är det ändå viktigt att ha kvar det begreppet för att kunna liksom, ja, men, se till så att det blir bättre? Eller?
Ja, men absolut. Jag tror att personligen så tror jag att det är liksom, det är svårt att, det är viktigt utifrån forskningsperspektiven då att kunna diskutera liksom att områden skiljer sig i termer av egenskaper, för att på något sätt kunna göra någonting åt det. Så jag tror att lösningen är kanske inte att sluta prata om utsatta och mindre utsatta områden. Lösningen handlar väl egentligen om åtgärder som vi kan sätta in som möjligtvis skulle kunna leda till en förbättrad bild. Man skulle kunna tänka sig att liksom den mediala bilden lyfter mer positiva framgångssagor i sådana här områden till exempel. Man skulle också kunna tänka sig att polisen nödvändigtvis inte lyfter den här lägesrapporten som de gör så pass hårt nu. För den fanns ju även tidigare, men då handlade det om att det var ett internt arbetsdokument. Och av någon anledning som är lite oklart så valde man då att offentliggöra det här, och det har blivit en stor grej varje gång den revideras listan.
Vi ska avsluta lite med det som ni avslutar rapporten med också. Det är fyra förslag då, just när vi pratar om åtgärder, på möjliga åtgärder för att förbättra möjligheterna för barn i utsatta områden. Kan du beskriva dem?
Ja, det första handlar lite grann om att förbättra möjligheterna för barnfamiljer att flytta ifrån områden som är utsatta till mindre utsatta områden. Och det grundar sig egentligen i en serie studier från den amerikanska kontexten återigen, där man gav möjligheter till individer som bodde i fattiga utsatta områden i USA, egentligen de fem största städerna, att flytta. Just det här försöksverksamheten som kallas för Moving to Opportunity har utvärderats i ett antal studier. En stor fördel med det här försöksverksamheten var att det skedde under randomisering. Så de här familjerna som valdes ut blev lottade till antingen till en behandlingsgrupp eller till en kontrollgrupp, kan man hårdraget förklara som. Och återigen, eftersom det är slumpen då som avgör vilken grupp man hamnar i, så är det möjligt att tolka effekten av att hamna i behandlingsgruppen som en kausal effekt då av att bli behandlad. Och behandlingen innebar att individerna fick möjlighet att flytta.
Ja, men alltså att det har en påverkan då, kausala effekten. Ja.
Precis, ja. Precis. Och man såg just i resultaten från de här studierna visar då relativt tydligt på att barns utfall förbättrades. Så en flytt i tidiga år ledde till förbättrade utfall då jämfört med de individer då som inte fick den här möjligheten. Så vi tänker oss en liknande försöksverksamhet i Sverige. En slags småskaligt försök. Där då familjer som är intresserade av att flytta får möjligheten att få förtur i den kommunala bostadskön exempelvis till områden som är mindre utsatta. Så det är såklart viktigt. Va? Så de här familjerna tänker vi också. Så ett experiment av den här naturen är ju självklart dyrt att genomföra. Så man skulle kunna tänka sig att man väljer ut familjer, de familjer vars barn har det största behovet av en sån här åtgärd. Så man kan göra det genom helt enkelt med statistiska metoder titta på liksom egenskaperna hos familjerna och göra en prognos för hur pass väl det kommer att gå för barnen i betygsmässigt exempelvis, så i skolan, skolresultat. Och sen väljer man ut de familjerna där risken att hamna så att säga snett är som störst. För i de familjerna kommer troligtvis också effekten av en flytt att vara som störst. Så tanken som vi skissar på helt enkelt är en småskalig försöksverksamhet där man gör en prognos över vilka familjer som kan gynnas mest. Det här kommer hålla nere kostnaden också då för den här typen av insats. Men sen att inom den här gruppen då som är berättigad utifrån den här prognosen så görs en randomisering precis som i det här Moving to Opportunity-experimentet.
Det var nummer ett då. Sen har vi nummer två. att man ska satsa på de här områdena.
Ja, precis. Men jag vill bara tillägga också för nummer ett att det är viktigt att det genomförs också en utvärdering. Så tanken bakom den här randomiseringen är att det ska möjliggöra för forskare att kunna utvärdera effekten. För det, som vi pratade om alldeles nyss, så är det inte alls säkert att den här studien på den amerikanska kontexten kan översättas till den svenska. Så vi tänker att det är väldigt angeläget innan en sån här verksamhet skalas upp att den utvärderas ordentligt. Så det är lite grann tanken.
Just det. Ja. Sen nummer två då, vad handlar det om?
Ja, precis. Det här nummer ett är lite mer kortsiktig, så att säga, lösning kan man se det som. På lång sikt så vill man ju såklart inte att familjer ska behöva flytta överhuvudtaget. Så på lång sikt så vill man ju lyfta områden på i termer av egenskaperna. Så då tänker vi oss lite olika alternativ. Så en tanke är helt enkelt att man skulle kunna utlokalisera viss typ av offentlig verksamhet till områdena. Och det har vissa fördelar, vissa möjliga problem också. En fördel är att det skulle kunna skapa nya jobb i områdena. Det skulle dock också kunna tänkas att det tränger undan viss typ av jobb som kanske hade skapats ändå. Så att det är inte helt säkert att man kan förvänta sig en positiv arbetsmarknadseffekt. Men om något så kan man i alla fall förvänta sig att den allmänna bilden av områdena potentiellt skulle kunna förbättras. Så om vi leker med tanken att utbildningsförvaltningen i Stockholm flyttar ut till något utsatt område. Det kommer såklart leda till att dels har vi ett stort gäng anställda som arbetar där, som interagerar med invånarna. Men vi har också ett stort antal besökare till den här verksamheten av olika skäl. Så på så sätt så kan man tänka sig att vad som verkar vara en väldigt negativ bild av områdena kanske tunnas ut i alla fall över tiden. Så att två potentiella nyttor med en sån typ av åtgärd. Däremot så är det också lite grann spekulationer att det kan tänkas fungera, så att det också den åtgärden är väldigt viktig att den blir utvärderad på ett bra sätt. Och det är också generellt någonting som Sverige är jättedåliga på, just utvärdering, inte bara liksom när vi pratar om utsatta områden utan utvärdering av politik i allmänhet. Så ofta så genomförs det på ett sätt som det är svårt att särskilja olika typer av åtgärder. Och speciellt jag tror att just den problematiken är speciellt slående när vi pratar om utsatta områden, för en sak som vi har lärt oss i forskargruppen då när vi har jobbat med det här är att det finns väldigt många åtgärder på lokal plan som genomförs och som diskuteras och genomförs också. Lokal samverkan mellan myndigheter exempelvis. Det kan vara eldsjälar i vissa kommuner som brinner för någon typ av åtgärd som lyckas övertyga beslutsfattare att genomföra det. Men just eftersom det finns en så pass stor mix av åtgärder så är det svårt att särskilja effekterna av olika åtgärder. Därför så trycker vi ändå på behovet av att forskare blandas in i processen för att så att säga hjälpa till att reda ut vilka åtgärder som funkar och vilka som inte funkar. Det finns ju en rad möjliga åtgärder som man kan tänka sig fungera bra, men ofta så vågar man inte riktigt försöka experimentera, vilket vi ändå efterlyser att man ska göra i större utsträckning.
Just det, sen en tredje åtgärd, det handlar om ökad närvaro av områdespoliser. Men där har ni skrivit att det har testats och inte riktigt funkat och så. Så hur tänker ni att man ska göra det här för att det ska vara effektivt?
Ja, precis, exakt. Så polismyndigheten har ju, så återigen, i rapporten så ser vi just den här högre otryggheten, speciellt på kvällar och helger i utsatta områden jämfört med andra typer av områden. Och polismyndigheten själva har ju en uttalad ambition att ha områdespoliser. Man har väl testat det här. Dock har man blivit kritiserade av sin egen tillsynsmyndighet, framförallt på grund av att de här områdespoliserna är väldigt tillfälliga. Man sett, egentligen så fort det händer en större händelse någon annanstans så plockas de här områdespoliserna bort ifrån områdena. Så att det som vi tänker oss kanske områdespoliser som en lokala polismän och kvinnor som invånarna är bekanta med och känner väl, verkar inte riktigt fungera. Så att det vi tänker oss är väl egentligen att polismyndigheten, det är mycket polismyndighetens ansvar att se till att det finns poliser även utanför kontorstid som är mer eller mindre permanent stationerade på i områdena.
Just det. Och den fjärde punkten är vi redan varit inne på, det handlar om utvärdering och datainsamling, eller hur?
Ja.
Hade du något att tillägga där, eller är det framförallt att vi måste följa upp mer? Eller är det som...
Ja, men det är just behovet av uppföljning som är väldigt stort, just som sagt när vi pratar om utsatta områden. Och jag tror återigen att det finns många fler åtgärder såklart än de som vi skissar på. Vi hör dagligen i debatten om liksom förslag på åtgärder och så vidare. Och, jag tror att det finns jag skulle efterlysa att man från samhällets sida så att säga, försöker testa mer vad som funkar, vad som inte funkar. Men det kräver också att man genomför de här åtgärderna, de här försöken på ett bra sätt. Att man tänker igenom innan man gör dem. Både i termer av metod och vilka typer av data som man vill samla in.
Till sist, om du skulle sammanfatta lite den här rapporten och vad man ska göra här framöver. Hur skulle du vilja uttrycka det då?
Ja, sammanfattningsvis så tycker jag att rapporten ändå den visar på betydelsen av bostadsområdet, att vi kan ge den kausal tolkning, så bostadsområdet spelar verkligen roll för barns utfall. Det är speciellt viktigt för barn som växer upp i de här områdena jämfört med vuxna exempelvis, för barnen tillbringar större del av dygnet i bostadsområdet och befinner sig också i ett skede av livet där man identitet formeras och man investerar i utbildning och så vidare. Så för barn är bostadsområdet viktigt. Alla åtgärder som kan förbättra just de socioekonomiska förutsättningarna i de här områdena och reducera kriminaliteten, exponeringen för framförallt grovt våld är viktigt.
Och några av dem föreslår ni i den här rapporten. Jag får säga tack så mycket till dig, Hans Grönqvist, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och alltså en av författarna bakom rapporten Bostadsområdets betydelse för brottslighet och barns möjligheter, som alltså släpps idag onsdag. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Ja, stort tack.